Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Denna vecka har vi ett samarbete tillsammans med Zalando! Zalando!
Zalando!
Där du går där du vill köpa lite nya kläder. Och nu är det så att de har en kampanj som heter A Taste of You.
I'm a lover that is dirty.
En kampanj som handlar om att hylla din egen personliga stil, va?
Ja, ja, och vet du, jag tycker att det känns väldigt passande. Just den här tiden varje år, ja, så vill man... Man blir glad. Ja. Det är en, på något sätt är det ett nyår nu.
Ja.
Det riktiga nyåret börjar ju när mörkret tar slut och precis, ljuset tar vid.
Ja.
Och då känner jag alltid att det finns möjligheter.
Ja.
Vem vill jag vara? Vem ska jag vara? Ut med det gamla, in med det nya.
Ja, exakt. Ge bort kläderna som du inte vill ha.
Ja.
Rensa ut dem. Och sen fyll på med vem du är nu.
Exakt.
För människor utvecklas.
Ja.
Och det som är så fint med Zalando också, det är att de har ett enormt utbud av nordiska kläder. Vilket råkar då vara mina favorittyper av kläder. Nordiskt.
Mm. Mm.
Det vill säga Filippa K, Samsö, Tiger of Sweden. Ja, men allt sånt där.
Ja.
Det som är så bra med nordisk stil också tycker jag.
Mm.
Det är att den är så lättmatchad. Det är en väldigt clean stil.
Ja, det är,
så att man kan ha dem på olika. Det kan vara fest, date night, hemmakväll.
Mm.
Allting går oftast att matcha till oändlighet. Så låt dig själv och den kreativitet som vi vet att du har flöda, va? När du går in på Zalando.se. Gör det och gör det nu.
Tack så mycket Zalando.
Sveriges absolut mest älskade företag.
Symbol.
Symbol. IKEA är vår samarbetspartner den här veckan.
Jaj.
Tack för det, IKEA. IKEA som är specialister på allting när det kommer med hus och hem, men framförallt kök.
Jajamän.
Och Tom, du och jag håller ju på att planera om våra kök.
Stämmer.
Och då är det alltså så att de har nu ett erbjudande som vi kan ta del av. Yes. Perfekt tid. Perfekt tid!
Det är så att om du blir IKEA Family-medlem
eller är vilket du borde vara,
och ska köpa ett nytt kök, mm, så kan du utan extra kostnad få hem IKEA till dig.
Mm.
De hjälper dig att planera köket på plats.
Alltså köksspecialister.
Ja, exakt. Det är ju det som man behöver. Jag vet inte hur jag ska börja.
Ja.
De kommer dit.
Ja.
Och när du köper köket så kostar det ingenting
att du har fått dit den där köksspecialisten.
Att de har hjälpt dig.
Nej! Helt otroligt.
För det är den hjälpen man behöver.
Ja, och vill ni ha inspiration till kök överlag så ska ni alla gå in på ikea.se/kök. Och kolla in där, det är det jag gör i alla fall.
Eller så tar du hem dem till dig.
Det är det, jag kommer inte ta hem dem.
Jag
är ingen köksspecialist.
Jag kommer bjuda på kaffe, jag kommer bjuda på massarin.
Ja.
Och de kommer lösa mitt kök.
Livet ler åt dig ibland, Tom.
Ja, tack IKEA.
Tack IKEA.
Jag ringde upp mig och så säger hon: vad hade du sagt om jag sa att du ska vara med Mello 2022? Jag bara, what the fuck.
Det är svensk folkkväll.
Det är midsommar, det är sill och det är paradise.
Exakt. Så fort jag svarar så börjar jag stört böla. Bägaren rann liksom över.
Vad kul att ha här, Tone Sekelius.
Kul att vara här.
Ja, tack för att du ville komma.
Ja, men of course.
Och tack för att du kom. Det här är för Vine. Så att det är 6 sekunder.
Ja, det var 6 sekunder.
Ja, just det.
Introduktion och avslut.
Hej då.
Ja, jajamän.
Gud vad sjukt. Nej.
Vi brukar börja med att göra 5 snabba. Bara för att du ska få bli lite varm i kläderna, känna att det är okej. Okay. Du får säga precis, du får svara precis vad du vill. Du behöver inte svara alls. Vilken svordom skriker när du klämmer fingret?
Fuck.
Fuck.
Fuck är mitt favoritord typ. Det är så applicerbart på allt. Ja. Det är helvete. Fast helvete, det är liksom inte samma djup.
Nej, helvete är också mer av en ansträngning. Fuck kommer ju mycket som, det är mer så.
Det är liksom en emotion.
Helvete känns som att det man bestämt sig för.
Ja, sant.
Helvete! Ja, exakt. Då behöver man den här pausen innan som barn har när man hör att de laddar upp inför ett skrik när de har ramlat. Så. Ja. Vad är du värdelös på?
Oj. Alltså planering. Om jag ska vara helt ärlig.
Alltså, är du därför att ha med en koordinator hit?
Nej, faktiskt inte. Jag är bara, hon är min högra hand, absolut. Mm. Men jag, planering och stress är det absolut värsta jag vet.
Vad bra att du jobbar med den bransch du jobbar med då.
Visst. Hon sitter med en sjukdomsstress. Hon sitter med ett armborst här också.
Exakt.
Något upprörande.
Ja. Vilket yrke är sexigast?
Oj. Alltså typ såhär doktor. Det är någonting med att de är väldigt kloka och att det är en viss setting.
De har makt.
Nej, men också det är såhär en såhär mottagning som ibland kanske är lite setting som man har kollat på nätet. Så
att det är också lite nice med för att allting är så åsiktsbaserat nu. Mm. Men det yrket är så kliniskt.
Mm.
Det är liksom det är, och det är också något som blir extra sexigt.
Det känns fräscht.
Ja. Mm. Men det är ju matte. Alltså det är en glorifierad matematiker.
Nej, men så djupt går vi inte.
Nej, okej.
Det är någon som kuttar upp folk.
Ja, det är det.
Det var det.
Är det
ja, min far är ju uppkuttare.
Just det.
Ja, som jag kallar det. Mm. Kirurg.
Vad kirurgerar han, tänkte säga? Vad opererar han?
Ja. Så magen.
Mm. Ja, just det. Det är vad det betyder.
Ja.
Snyggt. Vad är det första du tänker på när du vaknar på morgonen?
Alltså, är det här en arbetsskada? Men typ mina sociala medier. Aha. Det är så jävla tråkigt, men det är typ det.
Mm. Hur snabbt från att du vaknar öppnar du din telefon och kollar sociala medier?
Jag skulle säga att det är det första jag gör.
Och vilken app kollar du först?
TikTok.
Är det det?
Men det första är inte och jag ska gå in och kolla på mina egna saker, utan det är mer att vakna till och bara haha, scrolla på typ lite hund TikTok så lite så här, det är jättemycket så här, singers på min TikTok.
Mm.
Så man vaknar till liksom, nice. Och får en käftsmälla.
Du har morgonradio på din TikTok.
Ja, typ.
Det var nice.
Jag har bara applåder på min TikTok. Folk som applåderar åt mig så att jag vaknar.
Jaha,
till jag ordentligt.
Mm.
En stor härlig applåd. Vad missbrukar du?
Alltså just nu skulle jag säga att det har varit en ongoing thing sen i juli. Och det är Beyoncés senaste album.
Mm-hmm.
Det går på repeat från morgon till kväll. Och det är på en nivå där jag själv känner att det är ohälsosamt.
Men har du inte spelat sönder dem?
Nej, för att det är som att... Okej, nu ska ni höra här. Mm. Det är en experience för att det är inte bara enskilda låtar utan det är hela albumet. Det är liksom a work of art, det är body of art. För att man måste lyssna på det i ordning, för de går ihop med varandra. Och hela albumet är liksom byggt på self-affirmations. Så att när man går runt och lyssnar på det så mår man bara bra. För att allt handlar bara om att jag är bäst, jag är så jävla bra.
Mm. Det är som att lyssna på alltså self-help tapes.
Typ. Det är som en podd som bara, nu ska du stänga dina ögon och tänka att du är störst, bäst och vackrast. Fast hon är mer såhär, alien superstar.
Mm. Men kan man verkligen relatera så mycket till Beyoncé då?
Jag väljer att göra det.
Du kan göra det ganska lätt, visar sig.
Gud vad nice.
Det är en otrolig superkraft.
Ja.
Jag kan inte riktigt göra det. Det är ju fruktansvärt. Men för 3 veckor sedan så hittade jag ju Unholy med Sam Smith. Ah. Och då visste jag bara så här, för fan, det här är underbart. Men om 3 dagar så kommer jag ju köra. Nu är det bara den jag kommer
att
stå på.
Det är TikTok-låten, va?
Mm. Är det?
Jag tänker, du har ju precis skaffat TikTok och då hittade du Unholy.
Nej, jag hittade det var en fransk butik som spelade den. Och då tänkte jag, oh, det här har inte kommit till Sverige än.
Ja, men det var ju den franska butiken som du laddade ner TikTok, Peter. Försök inte komma undan.
Okej då. Hur är läget?
Det är bra.
Mm.
Jag har precis flyttat, så att jag är mitt uppe i flyttkaos. Och på vägen hit så hade jag stress, för jag hittade inget örhänge. Så jag bara, i vilken av alla lådor är det? Så jag började liksom stapla av. Och sen så, som tur var, så låg den i mitten någonstans.
Var flyttar du någonstans?
Till Söder. Så att från Vasastan till Söder.
Va?
Så det är andra sidan stan.
What a way to go. Jag trodde att det var Vasastan man flyttade till. Alltså ju äldre man blir desto mer Vasastan. Mm.
Alltså ja, jag tyckte om det. Men Söder har bara lockat mig mer och mer. Och det här var också min första alltså, köpta lägenhet. Mm. Så jag har bott lite andra hand. Och så.
Jaha, ja. Okej.
Okay. Gud vad nice. Stort grattis. Grattis.
Ja. Tack snälla.
Bra bostadsmarknad gå in i också. Höga räntor.
Ja, det är fan.
Jag väntade till nu. När det är
Ja, exakt. Men jag har suttit och bråkat med min bankperson om att sänka de här räntegrejerna. Mm. Och jag för över min privatekonomi, jag för över mitt företag, ta allting med bara mer ränta. Mm. Och det gick ändå helt okej.
Det är så sjukt att det är en sak som, det kan man snacka sig till.
Ja,
alltså
typ.
Du kan ju säga att nej, men jag vill ha mindre ränta, och de kan säga då okej. Okay. Mm. Det visste inte jag.
Knappt jag heller, förrän jag har en kompis som är ganska duktig på det här. Så snackade vi om det här. Han bara, ah, men om du för över saker och ting, om de liksom tjänar på att ha dig som kund, så kan de ge dig mer ränta. Och då satt jag där och bara, okej, okay, vad kan erbjuda om jag för över liksom sparkonto och grejer till er?
Mm. Och så kommer vi kan man få någonting. Bättre ränta om man också lockar över andra kunder? Om jag tvingar typ Petter att byta alltså att bank till exempel.
Ja. Ja.
Det blir som en så här, vad heter de pyramidgrejerna? CSN?
Nej. Ponzi scheme.
Exakt, CSN. Exakt.
Mm, just det.
Bra.
Tack så mycket. Jag har ju chockat själv för att jag tog det så fort.
Jag trodde du nös.
Varför tittade du på mitt hår? Vadå? Har jag något?
Nej, men det sticker ju upp lite där bak liksom. Och så.
Det säger
men
det, ingen något.
Men det är inget konstigt. Alltså det är nice.
Är du en sån som säger till om någon har snorkråka?
Beroende på vad jag har för relation till personen.
Nej, skulle du söka till mig om jag hade en snorkråka?
Halvvägs in i podden, ja.
Ja, men då är det för att det är kul
bara. Efter 30 minuter. Ja.
Okay, men jag tror inte att första gången jag träffade en person så hade jag sagt, du har en snorkråka.
Nej, men det är första du säger. Hej Petter, snorkråka.
Ja.
Vilka fräcka byxor du har.
Tack snälla.
Ja men det är lite stormigt nu för dig ju. Det är så sjukt för du är ju programledare för Paradise Hotel. Vi kommer att prata lite om det tänker jag, i och med att det är en aktuell händelse. Men det är ju så sjukt att det blir som att du har ansvar för hela programmet för att du är programledare. Eller är det så det känns?
Alltså från och till. Mm. Ibland kan jag verkligen distansera mig från det. Och ibland är jag så här, det känns som att jag måste liksom tackla allting. Egentligen så känner jag så här, jag känner mig nöjd med min insats. Och vad folk tycker om programmet, det är liksom inte riktigt. Jag är inte producent.
Ja.
Jag har liksom inte.
Det är inte du som har gjort programmet.
Exakt. Jag har gjort en sak, det var jättekul. Ja. Det var inför finalen, så frågade de mig hur jag ville starta liksom finalavsnittet.
Ja.
Så när ni ser det så är det min idé.
Det är okay, där får man göra det skit.
Då får man, ja, exakt.
Men är det ditt första programledarjobb?
Det är det. Och det var väldigt läskigt i början.
Jag förstår jag det.
Jag fick frågan mitt i mellokaoset.
Mm.
Och jag fick liksom ett femsidigt manus. Där första sidan var så här mycket av den här sidan. Och det var själva påan. Då tänkte jag att okej, men det är bara det jag ska läsa liksom. Så då övade jag på det kanske 2 dagar mitt uppe i att jag skulle lära mig kameror i Mello och allt det där. Det var så himla mycket samtidigt. Och sen så dagen innan jag skulle gå in och provläsa det här så scrollade jag lite grann och ser att oj.
Nej.
Det är så mycket mer.
Det är som när man hittar baksidan på provet.
Exakt.
Man bara,
baksidan gånger 5 liksom. Och så eller så scrollar jag vidare och så bara okej, det är här själv, för det var liksom en parceremoni som vi skulle agera typ. Jag skulle agera programledare.
Ja men just det, hur castar man till alltså programledare på Paradise då?
Castingprocessen är jag inte helt hundra på, men när jag liksom var på kartan så fick jag ett mejl om att säga hej, skulle du vara intresserad av att komma in på en provfilmning typ? Och sen så sa
jag. Vad var första reaktionen?
Första reaktionen var fan vad kul, men också vill jag beblanda mig i tidigare liksom, kaos. Så att för min del så då frågade jag direkt bara, vad har ändrats egentligen? Och sen så fick jag som svar att de ändringarna som har skett är det som man ser nu liksom. Och för min del kändes det som någonting som jag kunde stå bakom. Ja. Och någonting som jag, om jag får frågan säga hur kan du ställa dig bakom det här, så kan jag säga att jo, men det är för att jag representerar Paradise och inte Paradise Hotel.
Mm.
Och sen så fick jag manus och läste in lite grann på det. Jag bara okej, nu om en vecka så ska vi komma in och läsa in det. Då kommer man dit till produktionsbolaget. Och så är det liksom ett rum med en producent. Det var två stycken representanter. Och så var det jag och två stycken som kom in från kontoret som statister. Liksom.
Mm.
Och då var det ett manus från säsongen där Marcello var med.
Mm.
Och då skulle jag då, jag tror att det här var liksom sista parceremonin. Mm. Där det var någon grej som hade hänt och då skulle jag agera utifrån det. Så att det var liksom först en påa, bla bla bla, det här har hänt, välkomna till säsongens sista parceremoni. Och sen så kom då frågan om att säga, ah, Marcello, vad tänker du om det som hänt, bla bla bla. Och sen så beroende på det personen som satt där svarade, så kunde jag bara freebasea lite grann.
All right.
Hade du någon idé om vad du ville vara för typ av programledare? Om du skulle vara liksom strikt eller emotionell?
Det för mig var typ det, min personliga utmaning egentligen i allt det här. För att jag kom dit och, eller när jag fick frågan så tänkte jag att okej, jag vill ha pondus men jag vill också behålla personlighet. Så att den balansgången var ganska svår för att de kan ibland sluta varann. Mm. Om du har för mycket personlighet så kan det bli för lekfullt och om du är för liksom pondus då försvinner karaktären. Typ. Ja, man är bara så stoneface. Och det var ganska svårt i början. För att jag visste liksom inte.
Du vet inte hur de är heller.
Exakt. Men det jag kom fram till funkade väldigt bra för mig var att jag interagerade noll med deltagarna.
Jaha.
Det var endast när det filmades liksom. För att då hade jag en viss auktoritär, vilket man behöver ha i en sån här situation. Det var på nivån där vi skulle ta pressbilder. Det är liksom när jag står i mitten med kulan och så står deltagarna liksom runt typ och sträcker sig efter kulan och ser lite glada ut och bla bla bla. Jag kommer dit, står typ 20 meter bort. Sen när vi ska fota så ställer jag mig i mitten, säger inte ett ord till någon. Vi fotar, så går jag därifrån och sen är vi klara.
Du är, i deras ögon är du en stone
en
cold. Liksom.
Bara,
hej!
Nej, men för det var liksom inte på, eller vad jag tror, jag tror inte att det var på ett otrevligt sätt. Vad menar jag? Okej, nu kommer Tone. Jag ville liksom behålla den typen av så här, lite bajsnödighet. För att när man kommer in i huset och när man ska liksom säga saker och ting så vill jag att folk ska inte se mig som en kompis utan se mig som programledare. Sen så mjukade man ju upp så, ju längre in i själva säsongen man kommer. Och det var väldigt intressant när allting var över. Och så fort liksom det var så här, it's a wrap. Då var det som att den här väggen försvann helt och hållet. Det var då vi kunde börja prata med varandra som faktiska människor. Och inte så uppstyrt liksom. Så det var väldigt spännande. Det var just i början de två typ, ja, två, tre första dagarna som var så här, hur löser jag det här? Jag var väldigt nervös. Jag var så här, vem är jag som programledare? Hur ska jag liksom moderera samtal? Vad händer om man inte klickar med en person rent samtalsmässigt, så ska man fortfarande stå där och hålla liksom lågan levande, allt det där. Vissa var också väldigt korta med sina svar och då var man såhär, okej, det här räcker liksom inte, jag måste ha mer.
Vi gör tv, hallå.
Ja men typ, så att gräva i svar och allt sånt där. Det i början var så här, hur gör man det? När man inte programlett innan så var det ett challenge faktiskt.
Men får man hjälp eller är liksom producenterna, är de styrande? Är liksom hur du ska vara eller så här, kan du le lite mer eller kan du säga, alltså så här, kan de vara så här,
när det kommer till
flexera?
Ja och nej. De är liksom, de är inte så, de petar inte så mycket hur man är som person och typ ens personlighet, men de kan peta i typ när man ska säga på, när man kommer in där och säger det är dags för säsongens första partner ceremoni bla bla bla. Då kan det vara lite mer så, okej, vi vill ha lite mer energi, vi vill ha lite mer, dra ut på det här ordet lite mer, kan du liksom punktera det här ordet eller vad som helst, för att de tänker programmet i hur de klipper det.
Ja.
Och då vill de gärna att saker och ting som är ledande i programmet ska vara på ett visst sätt.
Mm.
Och sen har jag ju alltid någon i mitt öra som typ halvvägs in i säsongen blev ett issue. Eller issue, men det var mer att vi... I början var det väldigt, väldigt skönt att liksom ha den kryckan att säga vad som än händer så vet jag att någon är i mitt öra och säger till mig att säga, amen, nästa fråga eller vad som helst. Jag vill inte ha uppläsning i mitt öra, utan jag vill bara ha, om det är något mer ni vill ha, säg till. Men sen efter ett tag så var det som att jag blev liksom mer varm i mina kläder. Jag blev bekvämare i saker och ting, så att jag vågade också ställa fler frågor och liksom bli lite snabbare på bollen och sådär. Och då kunde ibland producenten börja skrika i mitt öra om att hon ville ha någonting och jag ville ha något helt annat. Så att då fick jag prata över henne samtidigt som jag fick komma ihåg vad hon ville ha.
Mm.
Men det var väldigt skönt. Jag och producenten klickade väldigt bra. Så att det tycker jag är väldigt viktigt, att ha någon som fattar det. Liksom.
Men Rebecca Stella berättade ju att det var så, alltså, att det var ganska glassigt då, för att hon var ju där med hela sin familj och hade som en liten semester.
Mm.
Kände du också det? Alltså bodde du bra och hade det så nice?
Vad jag vet så Rebecca bodde på ett annat hotell, tror jag.
Mm.
Det finns liksom ett produktionshotell,
ja.
Och så finns det alltså själva huset som deltagarna bor i.
Mm.
Och Rebecca tror jag bodde på ett annat hotell.
Mm.
Det vi bor på, det är liksom inte...
Du bodde med produktionen.
Ja, exakt.
Ja.
Det är inte superfancy. Sen visserligen så har programledaren ett stort rum. Men det är liksom inte... Man tänker sig att Paradise är väldigt fancy. Det är lyxigt och allt sånt där. Alltså bakom kamerorna, not so much.
Men var det mycket fest bakom kamerorna?
En del, absolut.
Mm.
Och de är väldigt noggranna med att säga, har du fritid, you do you. Så länge du sköter ditt jobb.
Ja.
Mm.
Så det är liksom ett litet mini-paradise vid sidan av, som man själv är med i.
Hur många är det som jobbar i produktion bakom?
Om det var 62 eller 82.
Åh, herregud.
Det är alltså väldigt, väldigt många, för att det är ju 24 timmars övervakning. Och då är det ju rullians på den gruppen som alltid ska liksom... Det är alltid någon som sitter i övervakningsrummet och det är alltid någon som... den deltagaransvarig som ska ta hand om folk och allt. Alltså det är jätteproduktion där.
Mm.
Det är så speciellt liksom, för i och med att Paradise Hotel slutade på det sättet som det gjorde. Mm. Mitt i liksom skandalbeteende. Det är modigt av dig att våga hoppa på den här liksom nya versionen av gamla Paradise
Hotel. Ja, och som kommer ses i en gammal lins,
ja, men,
som ingen egentligen heller vill ha.
Nej, men exakt.
Så att det finns ju inte liksom ett...
Nej, men det känns nästan som ett omöjligt uppdrag, just för att folk var ju rätt glada över att det där gamla,
ja,
var
exakt
borta. Men samtidigt var det väldigt många som kollade på det och liksom hade det som guilty pleasure att se det.
Det är det.
Och så kommer det här nya som inte är det. Så de som gillade förra Paradise Hotel, jag har liksom, kallar det här för PK-hotell eller vad det liksom, det är en annan version. Och de som inte gillade Paradise Hotel alls kanske inte heller skulle kolla på det här. Alltså att det är en jävla svår röra och styra upp.
Det är det. Det här är någonting som jag tror att både jag och hela produktionen var ganska beredda på. Nu vet jag inte om man var beredd på hela... Jag men, så här, det är väldigt mycket så här, allt PK, brås och tal, whatever it is. Men man var ganska redo på att det skulle bli mycket reaktioner.
Ja.
Mm.
För att när det är ett program som är så pass... Alltså det har hållit på i vad då? Nu vet jag inte. Alltså det är väldigt, väldigt lång tid.
Mm.
Det här blir ju egentligen säsong 17, tror jag.
Mm.
Så att det är väl typ 20... Nej, det kan inte vara 20 år.
Ja, men det har ju varit i olika liksom epoker, men det går ju lika... Det går ju så jävla långt bak.
Ja, det är liksom ett väldigt så här, djupt folkkärt in, liksom, rotat program.
Ja. Mm.
Och att sen då göra om det...
Det är sjukt att det är folkkärt. Alltså det är
nej, men
liksom...
Det är, alltså, det, men är det.
Det är det. Ja. Men det är så här, alltså, så här, ja, men det visar sig alltså att en av de folkligaste grejerna i Sverige är att se folk kröka och knulla.
Typ.
Alltså det var liksom en grej som bara såhär, det är svensk folkskäl!
Det är midsommar, det är sill, ja, och det är paradise.
Exakt.
Ja, gör inte det! Gör inte!
Jag blir rädd.
Nej, men så att när man väl går in och ska röra om i den grytan, ja, då blir ju folk upset. Och man får bara se vart man hamnar när folk har typ vant sig lite.
Har du någonsin blivit erbjuden att vara med i en reality-serie av något slag?
Som en deltagare?
Ja, som en riktig deltagare då.
Nej, inte... Om vi snackar liksom Ex on the Beach, Paradise...
Robinson VIP eller något sånt där.
Ja. Nej, Robinson är någonting som jag skulle vilja vara med i, faktiskt.
Mm-hmm. Mm.
Jag var med i... Hela Kände Sverige bakar.
Ja, du var det, men då har du varit med.
Jag åkte ut först.
Kan man kalla det? Det är väldigt gulligt.
Det är inte, alltså, det är inte så dramatiskt vi här lite.
Kan vi klippa in tonen bakom en tårta? Klipp in det.
Vad gjorde du för...
Det, alltså, jag gick in och tänkte, jag har kollat på så mycket Masterchef och så mycket Gordon Ramsays, allt möjligt.
Så mentaliteten finns
där?
Nej,
men mentaliteten finns där. Men sen att ta det man kan i teorin och faktiskt göra det i praktiken, det var skitsvårt. Mm. För då ville jag göra en jävla marängtårta och så skulle jag göra maräng. Och så, jag gjorde misstaget att tydligen så la jag inte... Jag var en så här hallon, maräng och chokladtårta som man skulle göra en tårta.
Gott!
Ja, det var gott.
Ja.
Men det var gott i 10 sekunder. Sen så sög marängen upp sylten. För att jag la inte choklad innan jag la sylt. Chokladen agerar liksom som ett mellanskikt. För att chokladen typ stelnar och liksom är inte vattenabsorberande. I don't know.
Men nu vet vi i och för sig alla det.
Ja, men man borde också säga, byt. Varför ska du hålla på med maräng?
Ja, eller så här, varför? Vadå? Sa tävlingen också och sen så kommer vi äta dem en halvtimme.
Nej. En halvtimme är absolut ingen tid alls. Det tog, alltså, jag tror inte ni fattar hur lång tid det tog innan man kom till liksom sista tårtan. För att först skulle alla baka klart sin tårta.
Mm.
Sen var det omrigg. Sen skulle Birgitta och vad heter han snubben? Hette hon ens Birgitta?
Jag vet inte.
Rest in peace.
Det gänget.
Exakt. Ja. Sen skulle de iväg och liksom prata och ha någon synkgrej. Sen skulle de komma tillbaka. Mm. Sen skulle man filma alla tårtor individuellt.
Mm.
Då skulle också riggas om med allt. Alltså kameran, det tog så lång tid.
Och du säger att din marängtårta blir mer och mer en soppa bara.
Så när man kom fram dit, då var det liksom, alltså, som att den stod i kylskåpet i 3 dagar.
Gud vad jobbigt om du hade vetat också här. Den här kommer hålla i 10 minuter. Och ju längre tiden går, desto mer kommer den här marängen. Och så bara ser du.
Ja, men det var ju det som var skönt, att jag var väldigt ovetande. Så här, jag bara,
du var väldigt nöjd över din bakelse.
Ja,
fan. Men varför just Robinson, tror du?
Jag vet inte.
Mm-hmm.
Så här, jag har någonting för sådana liksom situationer där allt bara är så otroligt naket. Och så här, nu ska vi verkligen överleva.
Mm.
Det... Jag tror jag har väldigt svårt för att bli hangry.
Mm.
Jag har väldigt svårt för att bli påverkad av såna typer av situationer. Nu har ju inte jag varit på en jävla öde ö och liksom försökt överleva, men när det kommer till sånt så tror jag att jag hade typ kunnat lösa det. Jag är ändå helt okej duktig på
pussel.
Pussas, gruppdynamik. Tror jag skulle
säga. Det med. Mm. Gruppdynamik, allt sånt där. Så jag tror att det har varit ett program som jag inte tror att folk hade förväntat att se mig i heller.
Mm. Det har varit skitkul. Du vågar ju ta dig an liksom alla slags utmaningar, känns det som.
Det är det bästa jag vet i livet.
Men blir du inte liksom livrädd?
Jo. Allt som är nytt, allt som är... jag drivs mer av saker jag vill göra än rädslan att misslyckas med någonting.
Mm.
Och det är väl typ därför jag, typ som hela Mello-grejen, det är det absolut läskigaste jag någonsin tagit mig an i hela mitt liv.
Mm.
Men det är också det mest givande, det roligaste och det typ finaste någonsin. För att det var en sån sjuk upplevelse. Det är en så obeskrivlig känsla att stå där och bara, okej, nu filmar vi det här och gör du fel så kommer hela jävla Sverige se det här. För att det är ett absolut största program i Sverige. Det är alltså psykiskt är det väldigt svårt. Men att älska det man gör och att mer fokusera på det är det som gör att jag tycker om att ta mig an så här, saker jag inte är så bekväm i än.
Men du drivs av de positiva känslorna? Eller för att andra kan ju drivas av liksom rädslan att ångra att man inte vågade. Eller,
nej, jag drivs nog av det positiva skulle jag säga. Mm. Och ja, men lite också så här, om jag ändå har chansen, varför skulle jag... Alltså det värsta som kan hända är att ja, man misslyckas. Sure. Mm. Men det gör alla hela tiden.
Men hur kommer det sig att du blev med i Mello då?
Jag visste inte ens om att du var, alltså sjöng. Jag visste inte att det var liksom, och du sjunger ju fantastiskt, och det var ett så jävla bra låt och mäktigt framträdande. Men
tack snälla.
Det var liksom något som jag inte ens visste att du kunde göra.
Nej, det är någonting som jag... Jag släppte två stycken låtar innan My Way, som det var mer så här, en influencer som släpper musik. Mm. Sen så i samma veva som de låtarna skrevs, vilket var liksom 5 år innan Mello, då skrev jag också My Way. Mm. Och skickade också in den då. Skickade jag också in den året efter. Och året efter det. Så jag tror jag skickade in den 2 eller 3 gånger. De var liksom precis på håret, men kom inte med. Och sen så gav jag lite upp det och tänkte så här, om jag ska vara med i Mello, då vill jag att det ska vara den här låten. Mm. Så då lät jag liksom, la lite på hyllan. Hela kom ut grejen var också där mitt emellan och allt det där. Och sen får jag ett meddelande på Instagram från Karin Gunnarsson. Hon som liksom tagit över efter Christer Björkman. Mm. Och då säger hon, hej, gör du fortfarande, håller du fortfarande på med musik? Är det fortfarande någonting som du liksom vill göra? Och så och jag sa ja. Och då tog vi ett möte på mitt kontor. Hon kom dit. Och så snackade vi liksom bara typ om musik, vad jag får drömma, vad jag typ gör för musik, om jag skriver själv, lite sånt där.
Hade hon hört My Way då?
Ja, exakt, ja, det hade hon. För att hon frågade mig så här, vi pratade väldigt i väldigt stora svängar om så här, om potentiellt, om det hade kommit på tal, vad hade du velat göra då? Och då sa jag att jag skickade in en låt för ganska många år sedan som heter My Way. Och det är den jag skulle vilja skicka in igen i så fall. Och så spelade jag upp den och så sa hon att men den kommer jag fan ihåg. Och sen gick det några månader. Och så ringde hon upp mig och så säger hon, hej hej, hur mår du? Allt bra? Bla bla bla. Vad hade du sagt om jag sa att du ska vara med i Mello 2022? Jag bara, what the fuck? Så det var på den vägen.
Det måste du ha anat när hon ringde också. Att hon skulle ha med dig.
Ja och nej. För att hon hade ringt mig typ 2 gånger innan. Mm-hmm. Och absolut hintat om saker. Som var så här, hon ringde upp mig någon gång innan. Och det var verkligen så här, det var som att hon frågade mig. Det var som att jag hade kommit med. Och hon bara, vad hade du velat göra på scen? Typ. Mm-hmm. Så hon bara, ja, nu har vi skickat in den här låten. Och... nu säger jag absolut inte att den har kommit med. Jag vet fortfarande typ knappt någonting. Men så här, om det skulle vara så att...
det var jobbigt.
Ja, jättejobbigt. Om det skulle vara så att du hade kommit med. Vad, liksom, vad är din tanke? Vad vill du förmedla? Bla, bla, bla. Och då drog jag hela min idé.
Mm. Men vilken timing också. För det är en gammal låt som du har skrivit. Mm. Och nu känns det som att... allting låg rätt till ju.
Exakt, så att någonstans känns det bara meant to be, typ. Mm. Att den inte kommer då, att den kommer nu. För jag tror inte att det hade blivit samma grej om jag sjöng den för 4 år sedan.
Mm. Jag fick motsatt samtal en gång. Alltså att jag hade varit på arbetsintervju på OKQ8 hos en kille som heter Jörgen. Som också ringde mig en vecka senare och bara, tjena Jörgen. Jag bara, oh yes. Och han bara, vill bara berätta att du inte har fått jobbet. Du behöver inte ringa och säga det. Jag hade fattat det om du inte hade ringt. Ändå. Det är kul att det är, liksom, det är samma grej där. Samma fast exakt motsats.
Erfarenhet. Ja.
Men har du fått liksom en nytändning på att du vill göra mer musik? Eller vad har det gjort med dig? För att vissa människor kämpar ju ett helt jävla liv för att komma in på Mello. Du är ju ganska, börjar ju, alltså du har gjort 2 låtar innan bara och sen Mello.
Mm.
Jag övertänkte det liksom inte. Det var typ det. Jag var bara såhär, ja okej, den här scenen, absolut, vi kör.
Ja.
Istället för att tänka, gud, nu har jag sjungit på mindre scener i 3 år. Nu ska jag upp på den här stora scenen. Hjälp. Så absolut, det är väldigt få förunnat skulle jag säga. Men det var också, vad jag tror, en fördel. Men det har absolut gett mig mer smak. Det är absolut någonting som jag vill fortsätta med. Och det kommer mer musik i år. När släpps det här avsnittet?
Alltså jag tror vi kommer släppa det... Vi släpper varje fredag.
Mm.
Men vi bunkrar upp lite. Men ganska snart var det.
Ja, men perfekt.
Ja.
När är det? Du släpper.
11 november.
Ja, men då har
ja, men bra. Men då, då kommer den snart. Den kommer
helt
snart. Eller så har den precis kommit ut. Idag kanske.
Det är en jullåt som jag aldrig någonsin trodde att jag skulle göra.
Vad heter den?
Den heter Crying on Christmas.
Nice.
Grejen, så här är det. Jag är inte en julperson. Jag tycker inte
och
om
inte
julen.
En crier heller. Så det är liksom...
så det är ingenting med det att göra.
Jag tycker inte om julen.
Inte?
Nej. Och det är liksom inte så. Absolut, jag är skilsmässobarn och julen var alltid så här, ja, vi spenderade morgonen här, sen kvällen här. Och jag är också en super people pleaser när det kommer till mina föräldrar. Så att jag hade också panik under julen som var så här, om vi går över 3 måste det vara 3 prick. För att då har vi spenderat exakt halva dagens pappa och sen halva dagens mamma. Så att hela julen var bara så här, hur gör jag för att alla ska vara tillfredsställda?
Är du stora syskon?
Nej. Jag har en stora syster.
Okej. Okay. Det känns som att det är ett stora syskons... Att så här, det ska vara lika.
Nej, jag var personen som... mina föräldrar pratade... Eller min pappa främst. Nu så. Hej pappa, sorry. Min pappa pratade ganska mycket med mig om skilsmässan.
Mm-hmm.
Vilket gjorde att jag såg hur det påverkade honom. Mm. Och där satte min så här... Jag måste lösa det här. Det ligger på mig att... Jag måste liksom se till att pappa mår bra, att mamma mår bra, att folk mår bra. Och sen spred det sig ut över mina vänskaper, över mina relationer överlag. Nu är det mycket bättre, för nu har jag fattat att säga jag kan inte gå runt och leva mitt liv för andra personer.
Hur gammal var du då?
10 när de skilde sig.
Jävlar.
Så det var a lot. Men, så att låten kommer ifrån att jag vill göra en låt för folk som inte tycker om julen.
Mm.
För folk som, vad vet jag, har förlorat någon. För folk som har föräldrar som bråkar. För folk som bara gråter på julen. Typ.
Gud vad nice.
Mm. Bra.
Vilken bra ingång.
Ja.
Nej men det ser jag
framåt. Det har man inte hört innan.
Last Christmas I gave my heart. But the very next day you gave it away.
Just det, den är jättesorg.
Ja,
det är fan sant.
Ja, det finns mycket sorg kring jul.
Och den spelas ju i alla butiker.
Ja,
också.
Och så jävla glatt. Och mamma.
Ja, exakt.
Christmas.
Nej, men det är julmusik också. Så jag blir irriterad.
Ja, ja. Det börjar för tidigt tycker jag.
Nej, men det börjar, alltså Mariah Carey börjar skrika i november. Det är för mycket.
Ja.
Jag pallar inte. Och det är alltid så himla, oh, Christmas is wonderful, let's have a jolly time. Mm. No. No.
I don't want to. Let me be miserable.
Ja, men alltså, aldrig i mitt liv skulle jag ens få tanken på att dekorera mitt hem.
Inte?
Inte ens en jultomte. Det är värsta jag vet.
Julgran?
Absolut inte.
Det är inget?
Ingenting. Alltså jag är Grinchen. Det kan vara mysigt i...
Är det omslagsbilden?
Ja, men typ. Det kan vara mysigt när man åker hem till familjen. För att det blir... träffa familjen och nu har vi kommit fram till att vi spenderar bara en dag här, en dag där.
Mm.
That's it.
Mm.
Nu är vi vuxna och nu blir det mer, vi hänger, vi har det trevligt. Jag har liksom ingen dålig relation till julen på så sätt att mina föräldrar blir typ så här galna.
Men har du samma inställning till alla occasions, alltså födelsedagar och midsommar, eller är det fokuserat kring julen?
Det är mest julen, men det är typ allting.
Ja.
Mm. Födelsedagar är också så. Det är så konstigt, för jag säger att jag tycker inte om uppmärksamheten, men jag älskar uppmärksamhet. Men inte på min födelsedag, för då blir det forcerat.
Mm-hmm.
Då blir det så här, gud, grattis, här är en present, öppna den. Åh, jättefin, men...
Så varför säger du inte grattis alla andra dagar?
Ja, men... jag vet inte, jag tycker att... det blir ett sånt jävla spektakel kring saker och ting som jag inte tycker är...
Men vill du ha uppmärksamhet för att du har gjort någonting snarare än att för att du bara är? Alltså att när du har gjort något, då gillar du uppmärksamheten.
För att det handlar om... Där sa du liksom... någonting, kanske. Jag tror det. Mm. För att födelsedag, då är det med såhär, vi ska uppskatta dig för att du är så fin.
För att du har levt ett år till.
Ja, get over it.
Ja.
Get over it.
Det gör, kan nästan alla.
Men om det är så, nu ska vi uppskatta dig för att vi tycker om den här låten. Great. För det blir liksom en distans från mig till någonting som man har skapat eller någonting som man har gjort eller har sagt eller vad som helst.
Så kan var kommer du ifrån?
Ingen aning.
Ja, ingen vet.
Ingen aning.
Var du ingen kommer ifrån?
Nej. Jag har vart jag kommer ifrån. Ja. Ja. Jag tror så, var kommer du ifrån?
Ja, men därför jag såkar. Ingen aning.
Okay. Jaha, ja.
Jag tror det var kommer det beteendet ifrån.
Så snabbt gick.
Så jävla mystisk.
Jag är, vi är ungrar ifrån Rumänien. Så min släkt bor i Rumänien, men vi talar ungerska för att det tillhörde Ungern innan. Det är någon historisk, I don't know, something. Så vi pratar ungerska, men släkten bor i Rumänien.
Okej. Flyttat till Stockholm?
Nej, jag är född här. Min pappa kom hit för 30 år sedan typ.
Okej. Och både morsan och farsan bor kvar i Stockholm?
Nej, de är från Växjö.
Jaha, nu är de Växjö, du vet. Mm. Så du åker verkligen hem till liksom en stad när du ska fira jul, eller inte fira jul. Då.
Ja. När flyttade du till Stockholm då?
När jag var 18. Mm. Jag tog studenten och drog.
Gjorde du det? Var du youtuber då?
Ja.
Kunde du livnära dig på det?
Ja.
Aha, snyggt.
Minns du när det slog? Eller var det en stadig?
Det tog typ 2 månader.
Ja, det är inte,
faktiskt.
Det är inte så farligt.
För det, jag hade en blogg i 3 månader. Mm. Det var precis, jag började med smink samtidigt som jag började med blogg. Och ja, det var liksom inte riktigt min grej att skriva och ta bilder och liksom leka Blondin Bella.
Mm-hmm.
Not my thing. Sen fick jag en kommentar som var så här, ja, jag tycker verkligen om att läsa vad du skriver, men jag hade typ velat veta mer om din personlighet. Kan du börja med YouTube? Så då tog jag fram den här dammiga systemkameran. Det var en sån här Nikon D3000 som alla hade back then.
Mm-hmm.
Ställde upp den på typ 15 böcker. Den var ju ofokus, allting. Och jag bara, hej, hur fan pratar man med en kamera? Alltså när man inte har gjort det så är det så forcerat. Jag satt i mitt vardagsrum och bara, hur för jag en konversation med en kamera?
Bara, hur öppnar man det här? Hej.
Nej, men jag sa hej typ 15 gånger.
Hej! 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 Idag tänkte jag att jag skulle...
Sen började jag pumpa ut videos och insåg att shit, det här tycker jag är jättekul. För det var en kombination av... Jag är lite så techie av mig. Mm-hmm. Så jag tyckte verkligen om att redigera. Och kameror och liksom datorer och liksom allt det tekniska. Samtidigt som jag älskade smink, sitta framför kameran, allt det där. Så det var liksom en perfekt kombination för mig. Och det var första gången i mitt liv som jag kände, oh my god, jag har verkligen hittat mitt syfte typ. För att absolut, jag har haft saker jag tyckte var intressant, att haft saker jag gjort sådär. Men det var aldrig saker som jag kände, det här kommer jag hålla på med forever i någon tappning. När YouTube kom in i mitt liv, då fick jag utlopp för allt vad som heter hyperaktivitet. Jag har ADHD, så att där var det bara, allt bara kanaliserades i en och samma sak.
Mm.
Och jag kunde liksom inte sluta. Så att jag blev ganska så hyperfokuserad och väldigt maniskt inställd på att jag pumpade bara ut videos.
Hur många videos lade du ut i veckan?
Det började med en i veckan kanske. Sen jag insåg att jag kan göra content av allt. Då, alltså, när jag inte hade någonting att göra, då ville jag bara spela in mer. Det var liksom inte ett jobb än. Så det var bara så, shit, det här är min nyfunna hobby. Det här är jättekul. Så allt var content. Det var ju beställa hem saker och bara, hej, hall. Allt var content. Och på den tiden var jag också så jävla, alltså, maxad. Jag kunde börja en video som var så här, hej, jag ska göra en hall. Och börja en video som är julvärd. Jätte, alltså så här,
nice.
Men för att allt var nytt, allt var kul.
Som hatar julen.
Ja, exakt.
Fucking haters.
men, och Stockholm, det var liksom Stockholm som gällde. Så det var inte Göteborg, det var liksom så här, jag ska upp till där alla influencers är.
Eller var ja, det liksom, alltså typ, jag började med YouTube och sen ganska fort så började det liksom ta fart. Och jag hände ganska lång tid i början då jag inte tjänade pengar alls. För att jag fattade inte att gud, jag kan ju koppla det här till mitt konto. Jag, alltså jag förstod inte att det finns annonser på YouTube också. Mm. Tills någon bara, men du måste, alltså, vad heter det? Aktivera det.
Mm.
Så jag blev signad hos ett nätverk efter, jag tror det var 2 månader. För att det var Felicia Bergström och Heja Internet som hade hittat mig. Och som när de var på kontoret hade sagt att så här, shit, kolla in den nya personen typ. Så de skrev till mig och så signade vi ganska fort. Och sen så var det bara content. Och så hade jag ett år som var, jag vet inte vad jag höll på med. Men jag hade en liten personlig tävling med Therese Lindgren.
Mm.
Okej. Okay. Som du förlorade.
Ja, exakt. För jag gick in i väggen. Nej, men hon var en maskin. Det är hon fortfarande. Jag ser upp den där människan så mycket. Hon är amazing. Men på den tiden så var det liksom inte, nu är det mer längre videor, större produktioner som hon håller på med.
Ja.
Då var det varenda jävla dag var det en vlogg.
Ja.
Och det var så nice att följa.
Mm.
Så jag kände att okej, jag vill göra en vloggvecka och se hur det här är.
Mm.
Så då började jag med en vloggvecka. Och då märkte jag att säga, gud, jag fattar ju varför hon håller på med det här. För att på den tiden så var det som att folk följde YouTube som folk följde TikTok nu.
Mm.
Folk kollade på allt hela tiden. Då, det var som att, alltså nu om du missar 2 vloggar då slutar du kolla. För att du säger, ach, jag har missat så mycket.
Mm.
Då kollade folk som ett alltså, tv-program varje dag när de kom från skolan.
Matades in.
Exakt. Så då var det sen när man började vlogga varje dag. Så statistiskt allt blev ju bara sinnessjukt. Och jag bara, gud. Och för min del var det också väldigt kul.
Mm.
Så jag började vlogga varje dag. För att jag kände att om hon kan göra det, om jag kan också göra det här. Så jag började mata ut videos. I ett år höll jag på.
Oh, jävlar.
Satan.
Det var,
var det då det small som mest, eller?
Ja, typ. Men det backfired. Ja. För att jag gick in i väggen.
Gjorde du det?
Ja.
På riktigt? Alltså en riktig så här, det, utbrändhet?
Det kan man ju förstå.
Ja, men gud. Men det var verkligen alltså att du kunde inte jobba då? Eller sjukskrev du dig?
Alltså sjukskrev. Jag vet inte hur man kan göra det i det här jobbet riktigt. Mm. Men då gjorde jag som så att jag vloggade varje dag. Samtidigt som jag skulle åka och spela in Fångarna på fortet. Och vloggade liksom när jag spelade in samtidigt som jag skulle redigera för att gå upp dagen efter klockan 6 och synka. Och det var så jävla mycket under den perioden. Nu var jag klar där, skulle jag flyga till Göteborg för att spela in ett samarbete. Och där vaknade jag upp i min hotellsäng och kan inte röra mig.
Mm.
Och alltså, det är som att täcket väger 150 kilo. Och jag bara, hur fan ska jag ta mig upp i den här sängen? Tar mig upp efter ett tag. Min agent at the time ringde mig typ 100 gånger för att jag hade en call time och vara liksom, jag hade ett samarbete under den dagen. Vaknar eller svarar henne efter ett tag. Nej, jag klickar henne och sen när hon känner att så här, jag måste ringa till hotellet för någonting har hänt eller hon har försovit sig eller vad som helst. Hon ringer till hotellet, hotellet ringer upp till mitt liksom, nummer, de vidare kopplar den till min hotelltelefon. Så jag tänker att okej, men gud, det är hotellet som ringer mig. Så jag bara, okej, sträcker mig över liksom, nattduksbordet, svarar på telefonen. Då är det hon. Så fort jag svarar så börjar jag stört böla. Det var bara så här, jag kände bara bägaren rann liksom över. Och där hände någonting i när det kommer till just, det är därför planering och stress för mig inte funkar i dagsläget. För att jag måste, saker och ting måste vara väldigt planerade av någon annan. Eller så här, jag kan, om jag har någon som hjälper att säga, nu sätter vi oss här och så planerar vi in den här veckan. Nu planerar vi in den här månaden.
Mm.
Då funkar planering. Men att jag ska göra det själv.
Nej, om du har alltid ditt eget huvud
det
så
blir för overwhelming. Och stress. Sen den liksom incidenten. Det bara går inte för att jag blir så överväldigad.
Vilket år var det här?
Det här var, gud, 2018 kanske.
Mm. Men du kan känna av att så här, okej, okay, nu närmar jag väggen. Eller är det...
Ja, det skulle jag ändå säga att jag kan.
Mm. Det är ändå bra.
Ja, för då, det var liksom... Nu kan jag tänka, ja, fast den där är väldigt kul, så måste jag ändå skjuta på det eller liksom avsäga mig från det. För att i slutändan kommer det inte vara kul för min del.
Mm.
Medan då så fattade jag inte det alls. Då var det mer att säga, allt är kul, alla opportunities måste jag ta, allt är nytt, allt är liksom, allt var bara så här, gud vad kul. Tills min kropp bara, nej, nu räcker det.
Mm. Du har ju funnits på liksom YouTube så länge nu, mm, så att du har ju sett hur YouTube har förändrats och sociala medier har förändrats. Och vad är det sjukaste kommentarerna du har fått på det du gör? Vad är det, liksom, vad är det märkligaste folk har skrivit till dig och hur har du reagerat på det?
En gång fick jag ett mejl från en pappa.
Oj, det är ju seriöst.
Alltså det var verkligen... Mm. En utläggning om hur min typ närvaro på internet påverkar hans barn negativt.
Aha.
För hela grejen med, ja, men innan jag kom ut och allt sånt där, då skrev han också så här, ja, men du som, ja, men back then, kille, om, att du sminkar dig och uppmanar folk till att hålla på med den här jävla genus, bla bla bla, och bla, du vet, det var en sån lång så här, kontroversiell liksom super fyrkantig jävla utläggning.
Läste du hela?
Ja, jag kunde inte sluta. För att jag bara, den här människan har verkligen tagit sig tiden att sätta sig ner och förmedla det här.
Mm.
Det för min del var såhär, what the fuck is going on?
Men det känns också, framförallt på YouTube, det var tidigt med hat på YouTube. Och att man kunde vara liksom, ha ett fake-konto eller ett... Som man kunde skriva. Alltså,
grejen med YouTube, alltså speciellt skulle jag säga på den tiden där folk alltså, kände den på ett sätt som jag inte tror att man gör med influencers idag. För att då var folk verkligen det på deras barnprogram.
Mm.
Folk kunde komma fram till mig på stan och referera till en vlogg jag la ut igår. Och bara, ah, gud, den där tröjan som du var inne på H&M, jag köpte den likadan. Den var så himla fin. Jag bara, vänta, vad fan är det du pratar om? Mm. Så bara, just det, jag snackar om det här i en vlogg. Det var som att alla kände den.
Mm.
Så att det föddes typ någon form av hat baserat på... Det var inte bara en kändis, utan det var någon du faktiskt känner.
Mm.
Så hatkommentarerna blev så jävla personliga.
Mm.
På ett sätt som du skulle typ ge din bästa vän konstruktiv kritik. Fast det var liksom inget konstruktivt med det. Utan det var bara så här... Mm, för 2 månader sedan så sa du det här. Nu säger du det här. Du är en så jävla falsk, äcklig... Alltså det var... man bara... Va?
Vet du?
Ja, men shit. Man fattar ju inte hur mycket... Eller du betyder ju så mycket för dem som har följt dig. Och jag... Det är ju samma sak. Folk som lyssnar på den här podden... De har ju känt oss så länge som vi har poddat. Mm. Och man känner inte dem. Och det är en sån jäkla konstig upplevelse. Att träffa på någon som vet allting om en. Men man vet ingenting om den.
Ja. Alltså, för jag vet inte heller hur jag ska reagera på det.
Ja, och att du betyder så mycket för den. Och den betyder ingenting för dig. Mer än att den kanske skriver ibland. Jag vet inte, det är ingen fråga. Men det är
nej,
bara...
alltså, jag fattar verkligen vad du menar. Det är den här saken som jag typ tycker är lite jobbig ibland. För att jag själv har personer som för min del har betytt mycket i mitt liv. Som inte känner mig alls.
Mm.
Och därför, alltså det alltid när man träffar folk så tror jag, alltså jag tycker att det är väldigt viktigt att här, få folk någonstans att fatta att säga ja. Du är en av några 100 000.
Mm.
Men du får, alltså att the support is still there. Mm. Och för mig är det ovärderligt. För att för mig, den typen av support, alltså det är ett helt frivilligt liksom val att någon supportar en.
Mm.
Att någon lyssnar på en. Att någon allt vad det heter.
Det är overkligt ju. Ja. Alltså det är otroligt.
Och det är också av den supporten som så mycket annat föds. Så att någonstans är det alltid där min tacksamhet landar. Att folk ens vill kolla.
Vad för typ av komplimanger gör dig gladast?
Att man har, jo, det kan egentligen appliceras på väldigt många olika åldersgrupper. Men när man har varit en konversationsstartare.
Mm-hmm. Jo, men det var det jag tänkte på. Så här, kan du ibland känna att det är bara så här, fan, bara för att du är offentlig och har gjort en liksom ganska egen resa, så blir ju det också att folk förväntar sig att du ska stå till svars för liksom hur samhället ser på vissa grejer, och att du ska stå till svars för en grupp eller måste försvara en grupp när egentligen du upplever din resa bara.
Det är någonting som jag alltid är väldigt noggrann med. Mm-hmm. Alltid när jag svarar på sådana saker så är jag väldigt noggrann med att säga att jag har absolut ingen, varken rätt eller att jag kan liksom inte svara för ett helt community.
Mm.
För att det är omöjligt. Det är ingenting som är faktabaserat, det är känslobaserat.
Mm.
Och känslor har väl ihop och de är alla väldigt olika. Och därför kan jag bara, om du ställer mig en fråga om typ så här, könsdysfori eller vad det nu fan kan vara inom den här resan, det kan jag endast svara på när det kommer till mig.
Ja.
Sen kan jag liksom dra generella, så här, men folk brukar ibland känna bla bla bla, absolut. Men när det kommer till känslobaserade saker som gäller mig, det är jag väldigt noga med att säga att så här, det här, jag kan bara representera mig själv liksom.
Mm. Vad har varit det svåraste och det bästa? För du säger att komma ut.
Mm.
Att komma ut då. Vad har varit det svåraste och bästa?
Att göra det på internet är typ svaret på båda två, skulle jag säga.
Mm.
Är det, ah, uff,
det, nej, men för grejen är att jag har aldrig fått så mycket kärlek och aldrig fått så mycket hat.
Mm.
Som jag har fått sen jag kommit ut liksom. För att det är så många som inte, eller som förminskar och liksom raderar transpersoners existens för att man inte tror att det finns. För att folk tror att det är någon slags, vadå, du är född till det du är född och resten är bara bullshit som du har inbillat dig själv. Det gör att det finns så mycket förlöjligande, att det finns så mycket folk som gång på gång använder mitt gamla namn endast för att de vet att det stör mig.
Mm.
Folk som äcklas, folk som, alltså det är så mycket hat som inte är, alltså innan, jag var fortfarande liksom en del av HBTQ innan jag kom ut som trans, men hat där var absolut inte på samma nivå som det är gentemot transpersoner. För det är som att transpersoner är en minoritet av en minoritet.
Mm.
Mm.
Och det gör att folk har ännu mindre kunskap om det. Och okunskap föder så jävla mycket hat. Samtidigt som kärleken jag har fått sen jag kom ut på internet har varit mycket mer än vad det var innan. För att nu får folk en annan typ av relation till mig. Man ser att jag är gladare och folk, alltså, kärleken blev bara väldigt mycket mer påtaglig efter det. Och det har ju gjort att jag har mått bättre. På dagar när jag mår bra så kan jag verkligen ta till mig av kärleken. Men på dagar där man inte mår så bra och man får massa hat, då blir man såhär, ugh. För det är som att ens osäkerhet nästan bekräftas av hatkommentarerna.
Mm. Förlåt, men det är också så här. Med internet och i och med att det här är så uppmärksammat och det finns så mycket okunskap som du säger, det finns också en rädsla. Vi pratade om det innan du kom hit, att så här, vi är lite rädda för att göra fel eller säga fel eller trampa någon på tårna eller...
Och det är väldigt vanligt. Jag minns att jag hade den här konversationen med min pappa till och med. Men väldigt många har haft den, att så här, folk ibland vågar inte ställa frågor, vågar inte, du vet, kringgår pronomenanvändande, kringgår, alltså att fråga vad som helst som man frågar någon som inte är trans, men bara för att du är trans, det kan vara en läskig fråga. Min inställning till det här är, när saker och ting är person liksom baserat, då har jag ingen alltså problem med frågor som jag själv har öppnat upp till.
Mm.
Det vill säga, sitter vi och pratar om det här, go ahead. Men sen finns det också för folk som från absolut ingenstans ska fråga om liksom en könsorgan och vad man vill göra för operationer och bla 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 bla, vilket jag säger, det är så jävla inte din business. Varför skulle du, alltså,
ja.
Det är väldigt så övertramp. Men att fråga saker om pronomen, att fråga saker om hur man mår efter en operation till exempel, att fråga saker om bara någonting som rör resan som är grundat i att man vill veta någonting om personen i fråga som man sitter och pratar med.
Mm.
Det är jättefint. Men när man börjar behandla en transperson som ett projekt, det är där problemet kommer.
En produkt av liksom någonting som... Jag förstår, jag tror jag förstår i alla fall, ska jag säga. Nej, men det är ju väldigt sällan som...
Folk blir intresserade, det är så ovanligt. Mm. Och ja. Så jag tror att den generella personen som inte vet någonting eller som... Ja, blir också intresserad av hela fenomenet.
Mm.
Så att det blir som att det blir så distanserat, tror jag, mellan person och...
Det är det, och många glömmer bort personen.
Ja.
Det är, för jag fattar verkligen från andra sidan att det är ett intressant samtalsämne.
Mm.
Att det är någonting som man vill veta mer av. Men när man blir... Alltså bara objektifierad, typ.
Ja.
Mm. Det är det som blir... Oh nice, för att den här frågan skulle du kunna ställa till vem som helst. Du vill inte veta någonting om mig, du vill veta någonting om det jag går igenom.
Mm.
Och det blir väldigt så, jaha. Alltså,
för ja, min det blir del, väldigt opersonligt.
Ja, och många sådana frågor är också jobbiga att svara på. För att typ, jag alltså, har varit i ganska många situationer där folk bara rent öppet frågar om operationer. Och det... är någonting som man gör fortfarande figuring out. När det kom till typ min bröstoperation så var det i början precis när jag kom ut, då det är så mycket känslor som är inblandade i den här operationen, för det är inte bara nu ska jag gå och göra en operation, boho. Utan det är så jävla mycket som är invävt i det här, och för mig att svara på sådana saker på, till exempel när jag inte ens har tänkt på det, det kan sätta igång en sån, det kan vara triggande för andra tankar, och det blir det som många inte tänker, att man bara ställer en fråga för att man själv är intresserad, och det kan bara starta en lavin hos personen i fråga. Så att en grundregel skulle jag säga är, om jag öppnar upp till någonting, då är det fan en fråga. Men om man inte gör det, då, och det skulle jag säga applicerbart på allt möjligt. Alltså, är det någon typ så här, rullstolsburen, då ställer inte jag en fråga om det rakt upp, alltså, upp och ner. Men sitter vi och har den konversationen, då skulle jag nog ta det som ett green light att ställa en fråga om det.
Mm. Och man kan fråga om man får ställa en fråga om det.
Exakt.
Om man är i den situationen. Det känns egentligen som vanligt hyfs. För man ställer ju inte superpersonliga frågor till alla man träffar. Om, alltså oftast är det ju bara väldigt ytliga grejer man pratar om. Men det blir, i och med att alla vet vem du är, och så blir det som att folk hoppar rakt in på.
Exakt.
På det. Oh, fan, det är, men det är ju väldigt intressant. Alltså du har en sån otroligt cool resa. Och jag tycker att det är så häftigt att följa den och se allt som du gör.
Tack snälla.
Vi har någonting som heter Tony-frågor. Det är alltså frågor från tittare, lyssnare. Som är det är deras frågor. Det är därför jag har ett eget namn. Så att du inte ska tro att det är vi som kommer på alla fåniga och dåliga frågor som kommer nu. Är du beredd?
Jag är beredd.
Ja.
Vilken roll hade Tony själv haft ifall hon var med i Paradise?
Jag hade inte varit liksom stå längst fram och skrika och gapa på allihopa. Jag hade varit i bakgrunden bejakande, men inte tystlåten, för att om du är tystlåten så kommer du åka med huvudet för dig. Också super så här, jag hade nog sagt en helt annan sak i synkar än vad jag hade sagt.
Fake alltså.
Du spelat.
Lite grann. Ja.
Manipulativ. Okay. Gud vad roligt.
Vad skönt att någon säger det.
Ja.
Ut. Nej, jag skulle bara fake.
Vadå? Det jag tycker är taktiskt. Jag tycker, ja, det är, det är nog det smartaste, alltså, tror jag. För att då får man ta alla konsekvenser efteråt. Mm. När folk ser programmet. Och då får man bryta kontakterna då.
Mm.
Mm.
Perfekt.
Shit. Mm. Ja, bra.
Ja.
Vad var största chocken med att vara kvinna? Något som du inte förväntade dig? Kan man fråga så? Eller är det...
Det kan vara en konstig fråga.
Ja, den är lite konstigt formulerad. Men jag fattar vad man kommer fram till.
Vad förstår du menar?
Man blir annorlunda behandlad.
Mm-hmm.
Det blir man. Och det känner jag ju mer... Det finns ett begrepp som heter... Alltså att pass. Vilket basically innebär att man passerar som kvinna. Bla bla bla. Det är lite problematiskt att säga. Men det är... Ja, en grej. Och ju mer man blir passing, desto mer... Det är som du, alltså, vet ni vad pretty privilege är?
Så man får fördelar för att man är snygg?
Typ. Mm. Det är lite samma sak i... Så det finns, alltså, missförstå mig rätt, det finns mycket nackdelar när det kommer till liksom life as a woman.
Mm.
Men när det kommer till typ att gå upp på en klubb, det är dag och natt, skulle jag säga.
Jasså? Mm. På vilket sätt då?
För att man blir... innan var det liksom... Jag hängde med mina vänner, det var liksom inte mycket som hände. Nu blir man uppvaktad på ett helt annat sätt.
Mm.
Mm. samtidigt som det finns mycket fler äckel på klubbar.
Mm. Mm.
Så just det är lite både och. Ja. Där.
Mm.
Ja, intressant. Vad tjänar du mest pengar på? Två frågetecken. Du behöver inte vara...
Sociala, alltså medier överlag. Samarbeten skulle jag säga.
Mm, för att liksom vara programledare och musik.
Ja, alltså jag tänker typ sponsrade mukbangs eller sponsrade så här produktgrejer, sånt också.
Ja. Mm. Vad är din största rädsla? Glad mun. Känns lite konstigt.
Gammaldags. Känns som att det är en äldre person som har skrivit.
Ja.
Alltså,
ja, inte smiley, utan nej, det är en kolon.
Och även en smiley nu hade ju varit passé.
Ja.
En tummen upp är passé.
Vad är, ja, jag behöver lära om mig vilka smileys det man kan använda på TikTok.
Nej, men om jag skickar till Tom. Jag har gjort
eller vilka
den här
emojis med
det?
Man kan inte
jag
säga
håller
smiley
på att snacka skit om det. Jag avbryter mig inte. Okay. När jag säger så här, jag har gjort det här nu, Tom. Visst har jag varit duktig, då kan jag få en tummen upp.
Nej.
Ja, men jag är två barns far.
Okay,
jag har inte tid. Du får en tummen upp. Den finns, knappen finns där av en anledning.
Ja, men det finns också 50 000 andra.
Men vilka nu går jag in på någonting annat, men vilka emojis ska man använda sig av på TikTok? Eller överlag nu?
Jag har hört att den vanliga smilen är dryg. Smiling. Alltså den här.
Ja, den är jättedryg. Mm-hmm. Den är bara prick. Den, fast en emoji, den är dryg. TikTok-språket har ju... Gen Z, liksom, sättet att skriva på har ju flippat allt. Mm. En dödskalle betyder att man dör av garv.
Ja, just det.
Va?
Ja.
Helvete.
Satan, du som skriver alla dessa dödskallar.
Ja, jag menar ju, jag dör. Inget mer av det här. Du tar koll på
skicka
mig.
Hjälp.
Ja.
Mm. Vad är din största rädsla?
Ja.
Oh my god, jag är så jävla tråkig, men det är verkligen insekter.
Aha.
Det är på en nivå att jag... Klarar inte. Jag inga problem med höjder, hastighet, vad fan som helst, flygplan, whatever, I don't care. När det kommer till insekter, då vill jag dö.
Mm-hmm.
Är det mygge vi pratar eller är det...
Nej, vi pratar saker och ting som kryper.
Ja, kackerlackor.
Det är typ det och säg, jag har tre som är delad första plats.
Mm-hmm.
Det är kackerlackor.
Mm-hmm.
Heidi Klum som mask. Såg du det?
Ja, det är det sjukaste jag sett.
Ja. För det är nu min största fobi.
Ja.
Heidi det var Klum ormar i, förut, men nu är det...
Heidi Klum. Heidi
Klum. Nej, men det är kackerlackor, det är spindlar och det är nattfjärilar.
Oh.
Det är satans påfund, för att de flyger inte normalt. De flyger så här.
Mm.
Så att de är oberäkneliga. De kan
förvirrade.
Bara...
Mm.
Jag vet. Och när jag var i Mexiko så jag ska säga till er att jag såg kroppen var så här. Med vingar, alltså så här. Som helikoptrar.
Oj jävlar. Åh fy fan.
Ja. Fruktansvärt.
Usch.
Fruktansvärt.
Usch.
Ja.
Nej. Dåligt. Bra. Är influencervärlden så fake som man tror?
Ja.
Bra.
Jaha, okej.
Okay. Ja, men bra.
Fine. Ja,
då. Du behöver inte ens gå in på hur den personen tror.
Nej, alltså jag kan bara rakt av.
Ja, som du tror att den är fake, ja, så fake
precis
är.
Precis så som du tror.
Ja. Vad härligt. Ja.
Ja. Ja, vad skönt.
Tack, vi måste ju avsluta.
Nej, helvete.
Hade du något snabbt?
Nej, vi får komma tillbaks om du vill. Vi har gärna tillbaks dig igen.
Tack snälla för att du kom, Tomé.
Ja, verkligen.
Jättefint.
Tack för att du var med, det var
jättetrevligt. Härligt att, att du är så öppen och härlig.
Mm.
Men jag blir alltid glada. Vi har inte träffats på riktigt innan. Nej. Så det var väldigt fint att ha det här.
Verkligen.
Tack snälla. Sköt om det.
Ja, ni med.
Och nu blir vi skjutna av armborsten.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.